Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Bikten betyder jättemycket. Det är den stora, stora nystarten som gör att man kan bli en bättre människa. Vad har hänt nu? Har allting börjat gå ner igen? Har jag börjat förfalla på alla olika moraliska punkter? Bikten förutsätter ju både att man ska ångra, annars är den ogiltig, och att man måste ha en förutsats att ändra sig, annars är den ogiltig. Så det handlar ju både om att bli av med synderna, och det är ju en väldigt lättnad i den andra saken. Det är ju en väldigt glädje, man liksom flyger fram efteråt. För man känner att all ens skuld är borta. Så då behöver man inte bry sig.
Ordet ikon är möjligen slitet, men det finns nog inget bättre sätt att beskriva dagens gäst, som faktiskt ändå får sägas gått den långa vägen. Han är på intet sätt född in i mediebranschen. Först slog han något slags inofficiellt rekord i många poäng på universitetet, arbetade sen som arkivarie och där och därefter blommade han ut som den folkkäre expert vi känner honom som idag. Ja, Edvard Blom är kulturhistoriker och kan bland annat allt om maten, drycken och gastronomins historia. Han står bakom flera kokböcker, en självbiografi och kommer nu även ut som expert på vett och etikett med sin nya bok Edvard Bloms etikettbok. Men dessförinnan är han ju även aktuell med Värvet avsnitt 518, Gott folk. Här är Edvard Blom. Men du, hur är livet 2022 för Edvard Blom?
Det är på det stora hela bra. Det är väldigt blandat skulle man kunna säga. Ett jättefint, jättebra privatliv. Och sen har man ju fortfarande skuggan av pandemin som ställer till det lite. Och så har man ju de fruktansvärda skuggan över det stora kriget som Ryssland driver. Och framtidsrädslor för världspolitiken och vad som kan hända. Men privat är det väldigt fint.
Mm. Jag är nyfiken på det där med att du är så fruktansvärt oroligt lagd ju. Eller hur?
Ja, det är fruktansvärt roligt. Ja, men jag är en person som skulle vara väldigt bra sån här att arbeta med att kunna se var kan det bli terrorattacker eller hur kan båtar sjunka, vad kan hända, liksom hitta saker liksom. Förtroendeuppdraget som skyddsombud en gång på när jag var anställd, och det funkade liksom 3 dagar. Sen insåg alla parter, det här går inte. För jag såg ju allt. Jag ville ju närmast stänga ner verksamheten för varenda lösladd, och det hängde tusentals. Mm. Eller det var någonting med tyngder hit. Nej, men jag är ju en glad och munter och avslappnad person också. Men jag har ganska lätt för att se faror. Och det har ju både nackdel och fördel. Fördelen är att man kan förebygga dem, och nackdelen är att man kan bli lite nervös av det. Och då är det klart att ett begynnande världskrig, eller vad det vi ser, eller i alla fall ett fruktansvärt krig, det skapar ju rädsla. Sen får man inte glömma, man får inte låta den rädslan för att vi själva ska bli attackerade överskugga empatin med dem som drabbas nu. Det är något jag måste kämpa med hela tiden, att fokus måste ändå försöka vara på medlidandet med de som drabbas nu, och inte på att jag är jätterädd att de också ska komma hit. Det är klart.
Mm. Men den där den här oron, den väcker ju många frågor hos mig. Dels, alltså det måste vara en pina för dig att vara småbarnsförälder, för de slår sig ju jämt. Eller hur?
Det är underbart, men det är jättejobbigt. Alltså det, Gunilla tycker det är lite jobbigt att varje gång hon kommer med något förslag på någonting, så är det första jag säger, ja men om vi gör så, 3-4 säkerhetsföreskrifter för att det ska fungera. Och där får man ju, det är ju också ett vägande. Jag har släktingar som deras far var så oerhört försiktig med allting, och jag har en god vän som också har det där. I ena fallet fick hon inte ens åka med på skolutflykter, och i andra fallet fick de inte rida fast de bodde i princip i en hästgård och sådär. Och det är klart att de, även om de bägge fallen talar varmt om sina saliga fäder, så måste det ju ändå vara att de tycker det varit jobbigt att det varit så överbeskyddande. Och det får man ju vara försiktig med. Samtidigt skulle jag säga att det dör. Jag skrev en krönik om det där redan innan jag hade egna barn, om att det faktiskt dör väldigt många barn av olyckor varje år. Det är inte så. Då hade precis Johan Norberg skrivit någonting om förr i tiden kunde minsann barn få gå i mil från sitt boende. Det var ingen som höll, det var mycket härligare och friare. Ja, men då dog det ännu fler barn. Mm. Och innan man hade bälten dog det också väldigt många fler barn. Och då är frågan hur... Ja, det, om alla barn levde som i en sån här barnfilm eller en V5-bok eller Lasse-Maja-bok eller någonting, det skulle vara jättekult för barnen. Men hur hög skulle då dödsstatistiken vara? Och hur många, är det värt att betala med 1000 barns liv eller med 100 barns liv eller med 10 barns liv? Någonstans är det värt det, tyvärr. Alltså jag tror ingen skulle vilja ha en sån hård säkerhet att inget barn dör om varje år. Men samtidigt tycker jag nog att man ändå vill hålla de skadade väldigt, väldigt lågt.
Men hur är du på föräldramöten?
Jag har inte varit riktigt på några föräldramöten. Okay. Det är förskoleklass fortfarande för den äldsta. Så.
Har man inte föräldramöten då? Där man kan lägga
det
sig.
Har man nog, men inte under pandemin. Vi har ju varit utomhus bara och fått information och så, då blir det inte riktigt diskussioner på det viset. Nej. Men det är klart, jag är orolig. Skolgården är ett stort berg. Och nu för ett par veckor sedan dog ju ett barn i en skola, jag tror jag, på västkusten för att den ramlade ner just från en sån där liksom stenklippor. Och det är precis sådana som är på vår skolgård också. De får springa runt precis hur mycket de vill och hoppa runt på dem där. Och det är klart jag är orolig för det.
Men det måste gå så mycket energi till oro för dig.
Ja, alltså om det går över till bara ångest så är det ju, då är det ju jätteilla. Irrationell ångest är ju det värsta. Så länge det är ändå att man ser en fara, man hittar en lösning och sen kan man gå vidare, då är det ju någonting positivt också.
Mm. Så du så här, om jag skulle säga jag har en kanonterapeut här borta som kan hjälpa dig med den där oron, då skulle du inte vara intresserad, för du tycker att den gagnar dig också.
Jag skulle nog vilja minska den, men jag skulle inte vilja bli, alltså om jag var som när jag var berusad hela tiden, då skulle ju säkert, vad skulle då hända med barnen? Då skulle de få springa cykla till skolan fast de är 6 år liksom. Eller ja, inte för att jag skulle låta dem, men typ, alltså tar man bort all oro så blir man ju en ganska ansvarslös person. Men det är klart att jag har lite för mycket av den.
Du är ju liksom Sveriges mest kända katolik, tänker jag.
Det vet jag inte. Det måste väl ändå kardinalen vara. Kanske.
Vad heter kardinalen?
Anders Arborelius.
Ja, nej, du säger, för mig är du i alla fall mer känd.
Okay.
Men alltså det här med katolicismen, det känns som att det är en så stor del av din identitet.
Ja, det är det. Absolut. Jag skrev ju en bok för 3 år sedan som heter I full blom, och där gick jag ju igenom väldigt många så här teman som jag tyckte själv var intressant att rota i och få fundera lite över. Och där tar jag upp mycket med katolicismen och benar upp det lite grann, som dels är det den andliga delen av min gudsrelation som naturligtvis är det allra viktigaste. Men sen är jag också etnisk katolik och har liksom känt mig som en minoritetsgrupp i Sverige i ett samhälle som ändå är lite annorlunda. Och jag är ju dessutom den äldsta katolska familjen i Sverige. Det liksom, jag har varit katolik sedan 1700-talet.
Oh, wow.
Och det gör att jag absolut, det gör en dubbel identitet naturligtvis. Både den religiösa, det katolska, gudsrelationen, det andliga, men också så att säga det som är mindre viktigt men som för mig som identitet ändå kan betyda att jag alltid identifierat mig som katolik. Och det är lite sånt, det kan man ju inte sticka undan med. Det var att Thomas Engström var det väl som intervjuade mig för Svenska Dagbladet vid något tillfälle, och han skrev någonting att redan efter en kvart hade jag kommit in både på övervikten och katolicismen. Han upplevde det som att jag hade, att det liksom var en elefant i rummet jag alltid var tvungen att behandla. Det kan nog stämma. Jag tror aldrig jag har suttit och pratat med någon en hel kväll utan att komma in på att jag är katolik.
Mm.
Det är lite som en del flickor man pratade med när man var ung. Så där redan efter 3 minuter var de tvungna att nämna sin pojkvän så att det inte skulle vara några. Och det var säkert omedvetet. Och jag kanske på samma sak är lika bra att nämna att jag är katolik. Så då vet de vad de har att göra med. Behöver de inte bli chockade sen om du kommer fram någon annan väg.
Men du, varför är katolicismen bättre än protestantismen?
De flesta skulle nog säga, ja men det kanske man inte kan säga. Men okej, jag tar den frågan, för jag tycker nog det ändå. Och då skulle jag säga att katolicismen, bägge är ju kristna, bägge har samma grundprincip. Men katolicismen, katolska kyrkan är grundad av Jesus. Den är inget avhopp, det är själva originalorganisationen och har därför 2000 års tradition. Det är inte en nationell kyrka. Den har inte som en koppling till staten. Och det kan man ju tycka är helt okej att lutheranska kyrkor har i Tyskland eller något sånt där. Eller ja, det har de inte heller längre, men de har i vissa länder. Det var inget jätteproblem att svenska kyrkan hade det på 1970-talet. Men när man ser nu patriark Kirill i Ryssland när han liksom välsignar massmördarna som går ut för att våldta barn i Ukraina och sånt. Liksom det blir ju helt sjukt. Kyrkan blir ju helt förruttnad. Nu har vi en massa hemska skandaler i katolska kyrkan också, men det värsta ledningen har gjort är att försöka sopa under mattan. De har i alla fall inte gått och välsignat alla de här onda handlingarna. Och, man blir korrumperad av att vara en del av staten. Så jag tror att det är en fördel att katolska kyrkan inte är en del av staten. Det är en fördel att den inte heller är nationell. Att den inte är bunden till ett visst språk eller en viss plats. Utan att den är lika giltig över hela världen och styrs liksom av alla länder. Och en katolsk kyrka är full av folk från olika länder och man tänker inte på vilka håll de kommer ifrån. Det är liksom en av de få fungerande, eller få, men en av de större där det alltid funkar med att alla kommer från olika kulturer och länder, för man är så ändå sammansvetsad av den katolska kulturen att det övriga blir liksom bara sekundärt. Sen har vi 7 sakrament. Svenska kyrkan har väl 2,5 brukar man säga, eller lutheranska kyrkor. Och det tycker jag är viktigt. Det är så viktigt så jag i nyss nämnda bok då, där jag gick igenom det här, var jag tvungen att ha ett eget kapitel bara om sakramenten. Det blev, för halva kapitlet om att vara katolik var en förklaring av de olika sakramenten, och det går liksom inte att komma undan. Och då fick jag lägga det någonstans på slutet, jag hoppas någon orkade läsa det. Men sakramenten är ju då för en katolik det sätt där vi möter Gud extra mycket, skulle man kunna säga. Man möter ju Gud i varje andetag, men det finns en speciell kontakt med Gud som upprättas via sakramenten. Och Svenska kyrkan tror ju på dopet. De tror på dopet, nattvarden och en del. Luther räknade nog även bikten, som de kallar skriftemål, som ett sakrament. Det går ju att bikta sig i Svenska kyrkan också, vilket folk inte vet. Men det gör de flesta präster och väldigt aktiva svenskkyrkliga. Men de räknar till exempel inte konfirmationen. Utan, för konfirmationen är ju egentligen bara ett fråga. Man frågar, kollar upp att de kan allting och säger nu är de vuxna. Men i katolska kombineras det med att de smörjs med olja också. Oljesmörjningen är ett sakrament. Vi har de sjuka smörjelse också, en annan olja man kan smörjas med när man är kraftigt sjuk eller döende. Prästvigningen är ett sakrament. Även äktenskapet är ett sakrament. Det är ett sakrament som man inte prästen ger. Han bara utlöser det. Utan som parterna i äktenskapet fortsätter att ge varandra evig tid. Så det är inte som nattvarden, man tar den vid ett tillfälle, eller dopet som man visserligen har nytta av hela livet men som ändå sker vid ett tillfälle, utan äktenskapets sakrament är något som man och hustru fortsätter att ge varandra under hela livet. Och det här tror jag inte alla på, men för mig är det en reell sanning jag upplever hela tiden i mitt förhållande med Gunilla. Nu är Gunilla inte troende, men hon är i alla fall döpt, och det är kravet för att det ska bli ett sakrament. Gifter man sig med en icke-döpt person så får man gifta sig katolskt, men då blir det tyvärr inte ett sakrament.
Fick du henne att konvertera?
Nej, det behövs inte. Hon är medlem av Svenska kyrkan, men det är inte heller ett krav. Men om man är döpt i Svenska kyrkan och gått ur, så är man ändå döpt. Man kan aldrig ta bort ett dop, utan det räknas kyrkorättsligt.
Det räckte. Men vad betyder bikten för dig?
Bikten betyder jättemycket. Det är den stora nystarten som gör att man kan bli en bättre människa. Det gör att man, alla människor borde ju göra en livsrevision åtminstone en gång om året. Men som katolik är man ju tvungen då inför jul, inför påsk. Och jag går alltid en gång på sommaren också sedan 20 år. För det blir lite för långt annars i mitt fall. Jag förfalla för mycket. Och alla de gångerna, då går man ju in och så tänker man, vad har hänt nu? Har allting börjat gå ner igen? Har jag börjat förfalla på alla olika moraliska punkter? Vad vill jag göra med mitt liv? Vad är rätt? Vad är sant? Vad borde jag ägna mig mer åt? Finns det någon vän som jag har försummat? Har jag tänkt på dem i tredje världen? Vad gör jag med mina pengar? Tror jag att mina pengar är mina fast man egentligen bara förvaltar dem åt Gud och borde använda dem på rätt sätt? Har jag gjort någonting i affärerna, i yrkeslivet, där jag liksom bara för att bli känd eller för att lyckas, det inte varit riktigt moraliskt liksom, sålt någon produkt som inte är tillräckligt bra eller lurats med något eller varit med i någon show som jag inte borde, eller det är ju massa punkter. Hur har jag tänkt på att kontakta mina gamla föräldrar hela tiden, och har jag ljugit, har jag stulit eller åkt gratis på SL, det har jag druckit för mycket? Har jag ätit för mycket? Har jag rökt för mycket?
Brukar svaret på de tre frågorna vara ja?
Röka gör jag inte längre. Okay. Det har jag faktiskt. Det har gått ner till typ en cigarill om året. Det är verkligen ingenting längre. Sen rätt många år. Jag När jag fyllde 30 lade jag helt av med cigaretter. Jag har aldrig varit beroende lyckligtvis utan bara feströkt. Men det var mycket cigariller och pipa och doftsnus och tuggtobak och snus och allt möjligt nikotinmässigt i väldigt många år. Men det har bara, ja, så jag fick barnen. Man kunde inte röka inomhus ett par år när de var, första året ska man inte röka inomhus för att det kan riskera plötsligt spädbarnsdöd kan öka risken. Och sen kom jag aldrig riktigt tillbaka till det där. Det känns inte så roligt. Sen blev jag lite bakis också. Jag märkte om jag har tagit en cigarr ihop med alkoholen så mår jag lite sämre dagen efter.
Mm. Pipa är ju för övrigt så jävla uppfriskande när man ser någon som röker.
Ja, det är jättehärligt.
Visst är det det?
Alltså vi som unga, jag hade ju några vänner så vi alla ville försöka vara sådana här unga små gentlemän. Och vi älskade ju både pipa och cigarrer. Det var lite olika. Cigarren var när man ville se lite liksom elegant ut och lite så här, lite fin. Medan pipan var ju när man ville se lite intellektuell och gemytlig ut istället. Det var härligt. Det är synd att man blir beroende, eller de flesta blir. Jag klarade mig ifrån det, och att det är skadligt. Men det är ju väldigt charmigt. Det måste man säga. Nej, men vad sa vi? Bikten, ja, det är så otroligt nyttigt med den här. Att gå igenom hela sitt liv och fundera på vad som är rätt och fel. Och bikten förutsätter ju både att man ska ångra, annars är det ogiltig. Och att man måste ha en förutsats att ändra sig, annars är det ogiltig. Så det handlar ju både om att bli av med synderna. Och det är ju en väldigt lättnad i den andra saken. Det är ju en väldigt glädje man liksom flyger fram efteråt. För man känner att all ens skuld är borta. Mm. Så då behöver man inte bry sig. Man behöver inte tänka på det förgångna. Det är klart, har man mördat någon så kan man naturligtvis inte släppa att kanske personens barn lever ett betydligt sämre liv för man hade skjutit deras far. Det är inte så att synderna är ogjorda, men man är åtminstone allting som är mer på ett plan som ingen annan bryr sig om längre. Då behöver man inte bry sig om det själv heller. Utan man blir av med hela barlasten och man riktar in sig på att nu ska jag göra lite bättre, nu ska jag göra så. Och ja, många människor, de blir verkligen bättre och bättre för varje gång och utvecklar sig andligt och moraliskt och så. Det är helt fantastiskt. Jag är inte en så bra människa. I mitt fall är det snarare att jag lyckas liksom förbättra mig vid eftervikten, och då är det jättebra, och sen går det långsamt neråt under ett halvår, och sen när jag viktar mig igen så kan jag ta mig upp. Så det går lite i cykler i mitt fall.
Men vad är det du ser att du misslyckas med?
Det är ju massa punkter. Ja, men till exempel måttligheten. Nu har jag väldigt dumma genetiska, så det är inte så att jag äter faktiskt mer än alla andra. Det tror folk, men om folk bor i ens hem som ni har haft au pair och så här, de blir alltid chockerade över att jag faktiskt inte äter mer än de gör. Men då borde jag naturligtvis äta mindre än andra gör, och istället är jag väldigt road av mat, så det blir ju inte så. Och nej, men det är en typisk sån sak. Man slåss hela sitt liv med att försöka vara mer hälsosam än man är. Men det kan ju även vara vissa saker kommer man ju. Det finns ju dåliga vanor jag lyckats bli av med, men det finns också dåliga vanor som har väldigt lätt att återkomma. Men att inte tänka på andra, att inte vara generös. Vet, jag hade någon period när jag upplevde att jag kunde vara lite snorkig mot taxichaufförer. Det kan låta som en liten sak, men det kan vara en ganska allvarlig sak. För det handlar djupare om en människosyn, att man inte, att man får för sig att man liksom någon sån här klassamhällesyn eller liksom något kolonialt. Man tror att bara för att någon hjälper en med en jobb så står man över den andra eller något sånt. Det är jättehemskt.
Ja, okej, okay. Men då är det liksom som att du rullar en sten upp för slänten och sen så ramlar den ner igen och sen så börjar du om vid vikten, eller?
Ja, men den ligger ju rätt länge där uppe och den går ju långsamt ner, det går inte så snabbt. Det är mer som en drake som man får upp och sen så börjar man få problem, men den börjar flacka och så faller den ner och då får man se till att få upp den igen. Det tror jag är en bättre liknelse.
Okej. Okay.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Du, vi var lite inne på din bok, och nu var, det, berättade ju du att det inte var ditt initiativ, men varför behövs den vett- och etikettbok 2022 tycker du?
Ja, det var ju mitt initiativ i märkelsen att jag begallat, alltså hade på jobbat med en etikettbok, förberedde mig i 15 år. Men sen lyckligtvis fick jag en konkret förfrågan också. Och ja, varför det behövs en etikettbok? Etikett i sig behövs för att folk inte ska bli ledsna. Det är den allra viktigaste. För att hålla folk glada och nöjda och inte bli sårade och ledsna. Det är den helt klart viktigaste grunden. Det är den första kategorin av etikettregler. Alla de här som varför man ska prata med sin bordsdam, eller varför man ska tacka för saker, varför man ska bjuda igen, och varför man inte ska ta med sig de andra roligaste gästerna från någons fest och springa på disco istället för att stanna kvar på festen. Och det finns massa sådana. Den andra typen av etikettsregler, de rör egentligen bara att man tycker det är praktiskt att allting sker på samma sätt och lite enhetligt, och att det slipper gå tid för att fundera vad ska vi göra nu. Och därför har man vissa förlopp. Om man säger att det är en vanlig middagsbjudning, så kan folk förvänta sig att det är en entrédrink, och sen sätter man sig ner för varandra till bordet. Och vill någon hitta på någonting jätteannorlunda till en fest, det är jättekul. Men det skulle vara väldigt jobbigt om man inte hade vissa, visste vad gaffeln skulle användas till liksom, eller vilket vin, glas som hör till vilket vin eller så. Utan det viktigaste är det här att inte folk ska bli ledsna, och det andra är underlätta lite.
Men jag är nyfiken på, nu har ju du levt som sagt några år mer än jag. Hur skulle du säga att den svenska liksom artigheten har utvecklats under din levnadstid?
Det är en bra fråga. Alltså svensk artighet, det är ett helt eget litet tema. Vi kan ibland vara lite sådär skogsfolkmässiga. Att vi kan vara lite tystlåtna och sådär. Och vi är ju sämre än andra länder på att hälsa. Till exempel om man går in i ett väntrum eller någonstans där folk sitter ner. Då säger man ju, i andra länder säger man hej när man kommer och hej när man går. Och det gör man inte i Sverige. Eller man möter, jag nämnde det när vi stod och bryggde kaffet här, att det inte alltid folk hälsar i en trappuppgång och sådär. Och inte ens om man kanske bor i samma hus. Och det är ju ett märkligt beteende kan man tycka. Men sen skulle jag inte säga att svenskar i sig är oartigare än andra. För vi kan vara mycket mer artiga på en del andra punkter. Vi gillar en hel del typ av etikett och formalitet kring bjudningar och sånt där. Och det finns en vilja att hjälpa till, tycker jag, bland svenskar. Så jag skulle inte döma ut oss som sämre än andra. Men alla länder och kulturer har liksom sin egen etikett lite grann. Även om det finns en allmän västerländsk etikett. Men det finns olika tyngdpunkter. Det finns sånt man är bättre eller sämre på.
Ja, jag tycker ju... Alltså det jag stör mig mest på, det stör jag mig nästan på en gång om dagen om jag promenerar i stan eller sådär. Det är särskilt kanske då i tunnelbanan där det ofta är sådana dörrar som öppnas åt det andra hållet. Att det är väldigt sällsynt att folk ser sig över axeln ifall det kommer någon. Vad är grejen med det? Hur svårt kan det vara?
Det är jättekonstigt.
Eller hur?
Det är en så självklar... Jag vet inte, 17, jag tror inte ens jag har med det i min etikettbok att man måste hålla upp det. Jag hoppas jag har med det, men det, alltså vissa saker är så grundläggande att man glömmer bort det om man inte ska lära det till små barn som inte ens vet att man inte får rapa vid matbordet liksom. Men det där borde vara så oerhört självklart att man alltid tittar, för den kan ju smälla till rejält på den bakom.
Ja, visst.
Men det alltså tunnelbanan, jag är inne lite på tunnelbanan, har sin egen etikett med det där att det är en anonymisering. Att man inte tittar på varandra, man möter inte blicken normala sätt, man säger inte hej som man kanske gör på tåg om man sätter sig mitt emot, utan var och en låtsas vara i sin egen värld. Och jag tror tunnelbanan, framförallt när man är under jord, det är lite obehagligt. Man vill helst inte tänka på vad man är, man vill bara förflyttas. Man vill ha hörlurar på eller läsa en bok eller blunda och tänka och liksom stänga lite världen utanför. Man kanske är lite kvar i den stämningen när man sedan rusar upp. Men där handlar det ju den grundläggande just med empati. Alltså du måste vilja de andra gott, men sen måste du också ägna lite... Du måste förlora lite själv, offra lite grann. Den klassiska viktorianska gentlemannen offrade ju väldigt mycket. Sen hade han massa felaktigheter på andra sätt. Men det var väldigt mycket om någon tappar någonting, böjer man sig ner och plockar upp. Om någon kommer bakom håller man upp dörren. Om någon behöver hjälp med någonting så hjälper man till. Och det är lite jobbigt. Eller det här att man måste vara lite... Något jag kan tycka är jobbigt är att man inte får prata hela tiden och ta plats jämt. Utan ibland måste man låta andra prata också. Det är också någonting man måste, så att säga, offra någonting. Men det blir ju bättre då, för de blir gladare och allting blir trevligare och så börjar de bubbla upp och så lär man sig någonting och hör någonting kul från dem också. Det är inte så kul att vara narcissist i längden, men föds man lite som en narcissist så kan man behöva rätt strikta etikettregler för att förstå hur man ska ta sig ur den typen av, eller om man föds som en drummel. För det, vi har ju liksom, vi är våra personligheter, men etiketten kan hjälpa en att komma ur det och tänka lite längre på de andra som är faktiskt. Den heter ju Edvard Bloms etikettbok om konsten att umgås med människor. Och det är ju det lite grann handlar om. Att vi inte är ensamma, utan vi ska lära oss hur man umgås med varandra. Hantera varandra på ett bra sätt.
Jag tar några stickprov här på etikett. Ni är bjudna på middag till en annan familj. Ni ska ta med er barnen. Vad har du med dig i gåbortpresent?
Ja, om det är... Det kan vara väldigt olika. Det ursprungliga är ju en blomma. Det är liksom det klassiska. Och är man bara ett par eller några stycken par så är blomma jättebra. Är det en lite större tillställning kanske det kan bli lite mycket blommor. Så då kan det vara roligt att andra har andra saker. Men blomma är nummer ett. Är det en familj som är road av vin så kan det ofta vara en flaska vin. Det är väl den näst vanligaste.
Prisklass? Frågetecken.
Som en blombukett. Eftersom blomman är det normala så ska blomman alltid styra. Nu har ju sig blommor gått upp väldigt i pris om man köper riktiga blommor i blomsterbutiken. Så vinflaskan kan också få vara lite dyrare, men det är inte en födelsedagspresent. Helt okej med en flaska för 100 eller 150 eller kanske ända upp till 175. Men det ska inte vara en 500 kronors flaska liksom. Nej. Däremot kan man ta med en flaska champagne som förning och säga jag hade tänkt vi kunde dricka den här under kvällen om det hinns med. För man kan aldrig kräva att det ska ske under kvällen. Men det kan man ju göra. Eller man kan ha med det för att man har varit utomlands och tycker att bästa kompisen förtjänar. Då kan man vänta snarare till senare i kvällen och säga jag tog med en liten överraskning, jag hittade den här flaskan. Är det så fint så ska den inte ges i tamburen. Utan det ska vara som en blomma. Något annat trevligt, handstöpta ljus. Tycker jag är en jättefin sån gå bort present. Egengjord marmelad, saftsylt, alltid uppskattat. Eller hembakat bröd.
Ja, visst. Snyggt. Då ska vi se.
Och leksak till barnen. Någon form av lätt liten kinderägg eller någonting är ju väldigt trevligt om det är barnfamilj.
Just det. Och det här tar du upp i din bok, men jag är nyfiken. För jag har en tendens, kanske särskilt ifall jag har fått dricka 2 glas vin. Om det är någon slags mingel, då har jag en tendens att ställa en alldeles för intim fråga till nya människor. Och den kan vara ganska grov. Jag vet att jag gör fel, men det blir ju ofta väldigt bra samtal. Gör jag fel, Edvard?
Nu frågar jag inte vad du menar med intim, om du menar på ett sexuellt plan.
Skulle det kunna vara, absolut.
Det skulle jag säga, att då är det fel.
Det är ett fåpa.
Om det bara är att den är alldeles för personlig, för att då kan det vara både bra och dåligt. Det är egentligen mot etiketten, men samtidigt kan det vara värt. Historiskt etikett säger att man får inte tala om politik, religion
eller pengar.
Eller pengar vid matbordet. Och det blir ju liksom ingenting kvar. Om du inte får tala om politik och religion och sånt som är viktigt, så blir det ju bara ett flytande. Men, och det gäller ju om det är en diplomat, du sitter hos en ambassadör och det är viktigt med kontakten och det inte handlar om personligt umgänge. Men handlar det om personligt umgänge, då livet är för kort för att inte komma in på djupa saker. Så jag tycker faktiskt, det funkar inte alla, men att några går in på alldeles för personliga frågor på en gång, tycker jag faktiskt är väldigt trevligt. Det är lite ett etikettsbrott, men ett etikettsbrott som är bra. Det är just sådana fall där man, det är bra att känna till reglerna, men där det faktiskt kan vara bra. Men sexualitet tycker jag faktiskt är en sån sak som bör lämnas till allra närmsta vännerna i ett slutet sällskap. Det kan kännas väldigt jobbigt att få frågor om det.
Så hej, Kristoffer heter jag. Ligger ni fortfarande med varandra? Det ska jag inte hålla på med.
Nej, det funkar inte.
Nej,
det funkar
bra, inte. Då vet jag.
Bästa kompisen över några öl framåt slutet av kvällen. Hur är det efter 20 års äktenskap? Har ni fortfarande ett sexualliv? Hur ska man göra? Jag känner själv att det börjar. Jättebra, men ja, inte på en cocktailparty.
Okej, ja, tack. Ni är bortbjudna på fest. Lite större, fortfarande hemma. Värdparet ber dig ta av dig skorna. Hur reagerar du?
Jag tar av dem, men sen jag skriver i min bok, man har rätt att se lite purken ut. Ja. Det hör till de fallen när man kan få se lite. Men jag borde naturligtvis haft med galoscher utanpå innerskor eller innerskor med sig kunnat byta till. Då hade det kunnat fungera. Men jag skulle säga det, jag har lite svårt att gå i strumplästen rent fysiskt. Jag har lite platt fot, så det är lite obehagligt. Förutom att man känner sig oerhört fånig och gå omkring i mörk kostym, hålla ett högtidligt tal och stå med fötter. Och så kanske jag har ett hål i ena tån som har kommit upp, så en stor tå sticker ut.
Det skulle vara otroligt jobbigt.
Björn Rosengrens hustru berättade någon gång hur för bekanta till mig, hon hade vaknat en morgon och där låg en snarkande Göran Persson på deras soffa och sov ruset av sig och stortån stack ut genom ett hål i strumpan. Det var då innan han blev statsminister. Jag har legat så många fler gånger än han säkert, så det är inget så, men det ger ju inte ett jätteelegant intryck. Och jag skulle därför be om ett par lånetofflor om det gick.
Ja, bra. Det här är väl mer på det personliga planet från min sida, men jag lärde mig aldrig att flytta gaffeln från höger till vänster hand. Någonstans gör ju barn det bara. Alltså, och jag berättade det för min son när han var 11 kanske. Vet du, för att han åt som jag med höger hand. Alltså gaffeln i höger hand. Och så sa jag, Love, vet du, folk brukar byta hand. Och sen gjorde han det på en dag bara. Okay. Vilket var så jävla coolt. Men jag fick aldrig till det. Tycker att jag borde liksom skola om mig?
Ja, absolut. Det där hör till sånt där. Hur man håller besticken skulle jag säga. Det är inte viktigt, för det gör ingen ledsen genom att göra.
Det är aldrig någon som märker något.
Men det brukar vara en sån där sak som folk kan döma en på många sätt.
Okay.
Att just hur man håller gafflarna, besticken brukar kunna vara, det är nog många som märker det, men de som märker det skulle aldrig i livet säga eller visa att de märker det. Principen är ju att man har gaffeln i vänster hand vänd med den kupade sidan upp och kniven i höger. Om man bara vill äta med gaffeln, då lägger man ifrån sig kniven och så flyttar man över gaffeln till höger hand och håller den istället åt andra hållet som en sked. Och bägge de sätten är tillåtna. Men inte att hålla tvärtom. För en vänsterhänt känns säkert tvärtom väldigt mycket mer naturligt. Så det där är ingenting som man får naturligt, utan det är nog snarare något man lär sig. Det är något föräldrar säger, så här ska du hålla. Och det är inte, man kan inte fördöma någon som håller fel, men tyvärr skulle jag säga att det finns många som tycker att det visar på
dåligt bordsskick.
Ja, precis. Och dåligt bordsskick i sin tur ses som ett tecken på att man kan vara en slarv i det största allmänhet.
Men kan man inte komma undan med, du vet, jag vet ju att det inte ska vara så, men, och det här pratar du också om i din bok, men jag känner till regeln, jag skiter bara i den.
Det kan man ju komma undan med, och alltså, det funkar väl, alltså, har man en lite knepig sak där man skiljer sig från andra så är det väl ingenting som påverkar ens sociala liv. Men börjar man ha väldigt, väldigt många sådana där att man ska göra tvärtom, kan folk undra lite varför och så. Men det är ju inte en jätte... Alltså det är absolut ingen viktig etikettregel ur bemärkelsen att det inte gör någon skada. Men skulle du sitta på en kungamiddag eller en Nobelfest eller så finns det nog en del snorkiga personer som kan använda etiketten lite som ett sätt att bedöma folk. Och då kommer den själv mest till skada.
Hej, Kristoffer heter jag. Ligger ni fortfarande med varandra? PS, jag äter med gaffeln i fel hand. Det är inget bra på Nobelfesten.
Nej, kanske inte.
Med det, Edvard Blom, så är vi klara för idag.
Vad trevligt.
Stort tack för att du kom. Den alltid lika underhållande Edvard Blom, och jag tar med mig att artighet är samma sak som empati. Jag har inte tänkt på det på det sättet, vad fint. Och vi lägger givetvis en länk till Edvard Bloms nya bok i avsnittsbeskrivningen. Med det viker vi in årorna för idag, och med vi menar jag som vanligt Ninni Westin, Acast och mig som heter Kristoffer Triumf. På snart återhörande, adjöken. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.